Betydelsen av apologetik, försvar av den kristna tron, det är viktigt för den troende så att det bildas en övertygelse om att de saker och ting är sanna som vi har i Guds ord, och om vi har frågor att vi får svar på frågorna. Frågor går inte bort genom att säga du får inte fråga, utan genom att ställa dem och få svar på frågorna. Vi förklarar tron för icke-troende. Vi försvarar tron för icke-troende. Och Gud använder det här som en förkunnelse. Det är en förkunnelse av Guds ord, en del av förkunnelsen. Vi är själ för vår tro, som Petrus skriver. Vi ska alltid vara redo att svara var och en som av er begär själ för det hopp som är i er. Dock med saktmod och i fruktan. Vi har två utmaningar här. Vi måste visa på själen för den kristna trons sanning och förklara och förstå tillvaron utan Bibelns Gud. Kan man göra det? Det är väldigt svårt, livet blir väldigt meningslöst. Och vi ska utmana tro och tvivel. Och det finns förstås, alla har vi den här uppgiften att svara när vi blir tillfrågade, men det kan finnas människor som har en speciell uppgift att göra apologetik, att försvara tron, och det är viktigt att vi har såna människor. Stefan Gustafsson berättade en gång om hur han var i en högskola i Stockholm och hade fått en tid och han talade om den kristna tron och blev efter 45 minuter eller vad han hade haft, så blev han omringad av studenter som sa till honom att vi har aldrig hört någon stå här och säga att det här skulle vara sant, det här med den kristna tron. Det var väldigt intressant att han fick försvara den kristna tron där bland de här människorna. Hans böcker, som också finns på norska, är otroligt till stor hjälp i de här frågorna. Vi ska bemöta invändningar och kritik, röja bort hinder för tron. Det kan vara människor som har helt otroliga uppfattningar om den kristna tron. Jag kommer ihåg en man som i England, när vi var med Operation Mobilisering och gjorde evangelisationsarbete i London, och så stod vi och talade där, men så sa han till mig att hur kan du tro Nya Testamentet? Det är ju skrivet av drunkna munkar på 600-talet. Och så sa, visste jag inte riktigt hur jag skulle svara. Han var så långt ifrån sanningen, så jag sa att men kan vi gå till museet här i London, British Museum, och så kan vi gå och se på skrifter, alltså grekiska manuskript som är långt före 600-talet. Är det sant, sa han. Jo, sa jag. Och så förklarade jag för honom lite grann om det där, så till slut hoppade han och så här och sa att det är någon som har ljugit för mig. Så säger jag, det är någon som har ljugit för dig. Han var alltså muslim. Det är nog inte den officiella muslimska undervisningen heller det där, men jag vet inte var han hade fått den här underliga idén. Men ibland måste man liksom ta bort några såna här underliga idéer om den kristna tron som folk har, så att vi kan förkunna Guds ord. Vi ska förkunna Guds ord på dagens människors språk. Vi kan ju inte förkunna ett språk som folk inte förstår. Men den nytolkning av tron man efterlyser innebär ibland i praktiken en förnekelse av tron. Man säger att vi ska nytolka tron, och det behöver en nytolkning. Det betyder att vi ska överge den i praktiken. Vi ska tala ett språk som folk kan förstå, men vi ska inte forma trons innehåll enligt moderna ideologier och värden. Kyrkans budskap får inte bli ett eko av samtidens tänkelse. Du hör det, läser det i dagstidningen, du hör det av dagen, och så går du till kyrkan, så hör du samma sak. Det är inte så det ska vara. Vi ska höra någonting unikt i kyrkan. Vi ska höra evangeliet och bibelordet. Men att vi måste översätta Bibeln på nytt, det är nödvändigt. Det bästa exemplet på det jag vet är att det står i gamla engelska översättningen Filipperbrevet 4, be gay in the Lord. Och det är lite grann problematiskt idag. Du ska vara gay, du ska vara homosexuell i Herren, befaller Nya Testamentet. Nej, gay betydde glad tidigare. I'm gay. I'm happy and gay.
Det betyder tidigare jag är glad. Och nu måste vi ju översätta ordet för att folk ska förstå, för det där stället säger ingenting om homosexualitet. Det talar om glädje i Herren. Och ordet gay betyder inte längre glad, utan har fått en specifik mening. Så vi måste översätta på nytt. Och om jag går till den finska översättningen från 1700-talet så förstår jag nästan ingenting. Dessutom är det kyrillisk text, så jag har svårt att läsa det. Men i varje fall så måste vi göra det. Men det som vi allra mest måste göra är att genom Guds barmhärtighet inte tappa modet, inte ha några hemliga, skamliga knep, utan oförfalskat förkunna Guds ord och öppet lägga fram sanningen och anbefalla oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Vi predikar till människors samvete, inte till det ni tycker sig vilja höra just i den och den sidan. Utan vi predikar till människors samvete. Och då kanske ni inte alltid vill höra det vi säger. Men ni behöver höra det vi säger. Och vi ska aldrig i det kristna sammanhanget köra med något hemligt och skamligt och något knep. Vi ska inte försöka juxa människor att tro på Jesus. Vi ska inte locka dem med någonting. Utan vi ska säga sanningen, och så tror de som Gud ger tron som en gåva. Men vi kan svara på invändningar. För sanningen är ju själv utmanad idag. Man säger det finns ingen sanning. Och vad svarar du då? Verkligen, är det sant? Och så säger man, ingen kan veta sanningen. Och så säger du, hur vet du att det är sant? Och så säger man, det där är sant bara för dig, men inte för mig. Är det sant bara för dig? Eller också för mig och alla andra? Då står det, om man säger att det är sant bara för dig, men inte för mig. Men om det är sant för mig, om det är riktigt sant för mig, så måste det vara sant för honom också. Det är fint att Gud är en verklighet för dig. Om Gud verkligen finns, så är han verklig för alla. Vi måste lära oss att svara på det som folk säger. Och så kan vi trösta oss med dessa otroligt fina ord av den kristna teologen Os Guinness. Den kristna tron är inte sann för att den fungerar. Den fungerar därför att den är sann. Den är inte sann för att vi upplever den. Vi upplever den djupt och härligt därför att den är sann. Den är inte bara sann för oss. Den är sann för alla som söker för att finna, därför att sanningen är sann även om ingen tror det. Och det som är falskt även om alla tror det. Sanningen viker inte för opinion, mode, statistik, ställning eller äkthet. Den är helt enkelt sann, punkt och slut. Tänk att man måste ha så här, liksom, sunt förnuft skrivet ut så här, för att det låter liksom färskt idag. För vi har allt det här med att ja, i kyrkan nu har undersökningar visat att folk inte mer tror att det finns ett helvete, så nu finns det inte ett helvete mer. Jo, men helvetet slutar inte finnas, fast hela världen skulle säga att det inte finns. Vi återkommer när vi upptäcker vad som är sant. Vi kan inte forma sanningen enligt statistik eller opinion. Det är så, vissa människor säger till oss i Finland, det är så gammalmodigt det du predikar. Ja, det hoppas jag det. Jag hoppas det är minst 2000 år gammalt. Jag hoppas det är det som Jesus predikar. För det är det vi håller fast vid. Men å andra sidan har det ingen makt i mitt liv, det där att man säger att du är så gammalmodig. Jag gör en massa annat gammalmodigt också. Jag gör någonting som är så gammalmodigt. Jag gör en massa saker som är så gammalmodiga att det är om världen har funnits, så är det minst 10 000 år gamla.
Vad menar du? Gör något till exempel, jag andas. Det är jättegammalmodigt. Innan reformationen, innan upplysningen, innan Paulus fanns så andades människor. Och fortfarande har jag ingenting nytt att komma med. Jag bara andas. Jag äter. Jag är så gammalmodig att jag äter. Kan du tänka dig det? Mat. De åt ju på gamla testamentets tid. Du måste väl komma, du måste väl leva idag, Leif. Du måste få, när du berättar för mig hur man kan överleva utan att äta, så ska jag genast sluta. Jag sover. Det, liksom, det har ingen verkan på mig när någon säger du är så gammalmodig. För jag är gammalmodig, jag gör en massa saker. Det är du också. Världens mest moderna människa sover, äter, andas och så vidare. Jag har inte hittat på någonting nytt. Det är bara fråga om det är sant. 1 + 1 = 2 innan Abraham föddes. 4 + 4 = 8 innan Mose fanns. Det är ingenting nytt. Sanningen är omutlig. Luther förklarar allt det här. Han säger att ursprungligen skapades vi enligt Guds avbild och till att vara honom lik, så att viljan var god och sund, förståndet och kunskapen var sund, så allt vad Gud ville och sa det ville, trodde och förstod också människan. Och denna kunskap följdes konsekvent av kunskap om allt annat skapat. Men sen kom syndafallet, och den upprinnelige rättfärdighet hörde till människonaturen, men när den hade gått förlorad var det klart att inte hela naturens gåvor förblev hela. Som en följd av syndafallet förmörkas förståndet av en mångfald okunskap. Viljan är sårad, förståndet förstört, kunskapen helt förvriden och förvandlat till någonting annat. Syndafallet gjorde någonting djupt med oss. Och nu behöver vi Guds ord och väckas för att komma. Sanningen kom i Jesus och han korsfästes. Det är vad den här världen gör. Det är inte en värld som hungrar och törstar och söker och gråter och ber om sanningen. Det är en värld som korsfäster sanningen. Det är en värld. Men han stod upp från det döda. Precis som sanningen alltid gör. Du kan inte kväva sanningen. Den kommer fram till slut. Sanningen lever i Kristus, för i honom är alla visdomens och kunskapens skatter. Så ska vi bevara tron. Vi ska inte förändra den, hålla fast vid den. Och vi ska veta att tron har vissa följder. Av tron alena är vi rättfärdiggjorda och har ett personligt förhållande till Gud. Och så får vi leva i bättring och bekänna våra synder som vi har talat och ta emot förlåtelse. En sak ännu innan vi går till soli deo gloria. Tro och goda gärningar. Gud behöver inte mina goda gärningar, min medmänniska behöver. Vi har den lutherska reformationen som talar om två slags rättfärdighet. Inför Gud behöver jag en absolut 100-procentigt total rättfärdighet, och den finns bara i Kristus. Och han ger den åt mig, klär mig i den av tron alena. Jag förtröstar på honom, jag har ingen rättfärdighet inför Gud. Min rättfärdighet inför Gud är totalt otillräcklig för evigt. Så jag har ingen möjlighet i mig själv. Men i Kristus tar jag emot hans rättfärdighet och står inför en helig Gud. Det är en gåva, det får vi jubla och prisa Gud för idag. Sen finns det en andra rättfärdighet som jag har inför människor. Så att människor känner till om du är en ärlig människa, en pålitlig människa, om du är en bov, om du är en tjuv, om du är i fängelse eller inte i fängelse, som är dömd eller inte. Det finns en rättfärdighet som varierar hela tiden. Och inför varann så har vi goda människor och onda människor. Någon kommer in hit och stjäl era plånböcker och annat, så är det inte gott, det är någonting ont. Han har gjort någonting ont och hans rättfärdighet är inte rätt. Och sen kan den vara fullkomligt förstörd som för Breivik eller någon.
Så du har inför människor så växlar rättfärdigheten så här, va. Men inför Gud så är det bara 100% kristlig rättfärdighet. Ingenting annat räcker. Och din egen rättfärdighet inför Gud räcker inte. Du har en främmande rättfärdighet. Du har Kristi rättfärdighet inför Gud. Men inför människor har du din egen rättfärdighet. Om du uppträder vänligt och hövligt och hjälpsamt, så känner man dig som en vänlig, hövlig och hjälpsam människa. Om du uppträder själviskt och högmodigt, så känner man dig som sån. Du är själv ansvarig för din rättfärdighet inför människor. Men inför Gud är det Kristi rättfärdighet som gäller. Okej? Okay? Det var av tron alena. Nu måste jag säga i det här skedet att det finns så mycket annat att säga om allt det här. Så det här har varit en liten introduktion. Men du får studera själv och tänka på det här. Det är underbara sanningar som finns bakom de här uttrycken. Kristus alena, nåden alena. Skriften alena, Kristus alena, nåden alena, tron alena. Och endast till Gud tillhör äran, soli deo gloria, till Guds ära alena. Vad har vi för grunder för det? Jo, för det första, Gud har skapat oss och uppehåller vårt liv. Han är begynnelsen och den som uppehåller allt. Det är i honom vi rör oss och är till. Så fast vi undertrycker den här sanningen, så skulle det vara meningen att vi skulle erkänna den. Och det skulle leda till att vi inte byter ut den oförgängliga Gudens härlighet. Guds ära alena är det att vi finns till. Att vi blev still. Att vi blev skapade. Att vi är här. Gud är den som gav mig livet. Vi kommer att behöva det här i framtiden. Och jag rekommenderar varmt att du predikar det här. Att det är Gud som står för. Nu kommer vi att ha ett väldigt kaos i framtiden. Vi har människor som har blivit artificiellt producerade. Därför att någon människa vill ha ett barn. Men sen inte blir omhändertagen av den här modern eller fadern, utan helt någon annan. Och så har vi har ett tv-program nu i Finland som kom från Israel. Där två människor bara ska träffas och göra ett barn tillsammans. För att de har ett tv-program. Och så ska de skriva någon slags överenskommelse om det här barnet. Jag såg en reklam med min fru i tv där två kvinnor står, de har redan ett barn, och så säger de, vi söker en man som vill ge oss ett barn. Och så säger de, inget kärlek inblandat. Inget ansvar, inget kärlek, bara ett barn. Nära där jag bor har vi två präster som båda var gifta på sitt håll. Övergav sin man båda. Och är nu i ett parförhållande och har fått två barn någonstans ifrån. I framtiden kommer vi att behöva mer än någonsin detta budskap. Min vän, du är skapad av en allsmäktig, kärleksfull Gud. Hur mycket det än kommer att finnas gråt, längtan, djup vånda och saknad. Av att jag aldrig har sett eller haft en far eller en mor. Och att detta inte berodde på en olycka eller någonting, utan det berodde på att man planerade så. Man ville ha det så, man tyckte att det var onödigt. Oberoende den smärta som kommer att komma av detta, så har vi ett budskap till den här världen. Och det är det att Gud ville att du finns. Gud ville att det ägget blev befruktat som blev du till slut. Gud ville det. Gud stod bakom det där. Och han vill vara din far. Det står i Gamla testamentet kraftiga ord och mycket om att Gud är far till dem som ingen far
har. Och det här budskapet måste vi gräva fram idag, för det är viktigt. Det är viktigt för mig, det är viktigt för dig. Du kan ha haft någonting som har varit söndrigt där i din bakgrund, men Gud älskar dig. Och det är soli deo gloria, endast i hans ära att han skapar oss och att han uppehåller oss. Du måste komma ihåg det ständigt. Varje morgon du vaknar kan du säga tack och lov Herre. Det här är en ny dag som jag har fått av dig. Han uppehåller ditt liv. Han uppehåller ditt liv. Du kan vara hur kraftig och stark som helst. Du kan vara topp skiåkare i världen som norrmännen är. Och du har en kondition som är bättre än 10 andra människor sammanlagt. Men det är Gud som ger dig varenda sekund du har. Och när han säger nu är det slut, så kan du ha vilken kondition som helst. Och det är slut. För det är han som bestämmer. Soli Deo Gloria. Hela vårt liv är. Så när de stora, stora kompositörerna gjorde sina verk och så skriver de till slut Soli Deo Gloria, så har de förstått att de här fingrarna som spelar pianot, den här tanken, det här örat som hör melodierna, det är skapat av Gud, det är hans verk. Och att om du är en duktig snickare, en duktig vad som helst, på någonting gott, så är det Gud som har gett dig det. I Gamla testamentet beskrivs det i detalj vilka färdigheter de hade som byggde de här templen. Och vi har hittat granatäpplet som talas om. Ett otroligt vackert föremål som skapades. Nu är det annars en, jag måste bara lägga in det här på 30 sekunder, att vi har en nyhet som jag just ringde Finland att vi ska sätta in i bladet, som att en känd israelisk arkeolog påstår sig ha funnit ett altare till Melkisedek, som har varit en figur som många har sagt att det är helt en fantasiprodukt i Gamla testamentet. Vad är det här då? Det är inte riktigt 100% säkert ännu, den diskussion som alltid, och det ska vara det, det ska gå igenom, att andra forskare blir övertygade. Men en av de ledande israeliska forskarna säger att nu har vi hittat det. Mycket spännande saker som sker hela tiden. Skulle man få gräva på under tempelplatsen, så vet jag inte vad man skulle hitta, men om du sätter in en spade där nu så blir det lite liv i Asplunds kök, så att säga. Men det är soli deo gloria att vi finns, att livet finns. Och när du står med ett litet barn så förstår du det. Jag har varit med om alla våra tre barns födsel. Fast första gången så höll jag på att svimma, så hon ledde mig till en bänk och sa sitt där du, så ska vi ta hand om det här. Men sen är det så underbart när du håller där barn i dina händer. Det är ett under. Jag vet människor som har blivit fullkomligt befriade av alkoholism i det ögonblick de har hållit sitt eget barn i sina händer och förstått att jag har blivit en far. Jag måste förändra mitt liv. Det går inte längre att leva. Jag har ett ansvar för det här. Det var på den tiden man tog ansvar för sitt eget barn. Nu producerar vi dem och säger vi bye bye. It was a nice evening. Och så går vi. Men det är liksom, om du tar det på allvar, om du ser vad du har, soli deo gloria, endast till Guds ära, han skapar, det är en otrolig sak. Men genom livet är det så, ett under. Min son flög till Finland, hjärtbesvär. Det finns ett sjukhus i Finland, specialister på hjärtsjukdom. De går in i ditt hjärta, de går igenom hela din kropp, upp, in i ditt hjärta, opererar, kommer ut, 24 timmar senare är du hemma. Gud har gett oss sådana möjligheter, det är så otroligt. Vi får tacka honom
vad han gör. Han uppehåller livet. Han ger livet. Men när du går in i en sån operation som alltid är farlig, så kramar du din son och så lägger du honom i Guds händer. Och så lägger du dig själv i Guds händer. Och så varje gång du sätter dig på ett flyg, varje gång du lever, vi bara inte tänker på det. Vi bara inte tänker på det. Men vi är hela tiden uppburna av Gud. Det är det första orsaken. Det andra orsaken är helt motsats. Vi är upproriska syndare. Låt mig visa dig en lista som kommer att förvåna dig. Se på det här. Adam och Eva var olydiga. Noah hade ett enormt alkoholproblem. Abraham, han var en lögnare och han låg med sin hemhjälp. Josef, han såldes i människohandel och dömdes fullkomligt oskyldig. Moses, han var en mördare. Jona, han flydde Gud och hans vilja. Gud sa, gå till Nineve och predika. Och Jona sa, okej. Och får i helt opposite riktning. David, han var en äktenskapsbrytare och mördare. Salomo, han var polygamist, mycket modern. Månggifte och avgudadyrkare. Hosea var gift med en prostituerad. Paulus förföljde de kristna. Petrus var en förnekare och försökte stoppa Jesus. Och min alla tiders favorit är inte Timoteus som var sjuk, utan Lazarus som var död. När, och detta gäller alla de här personerna, de var i det här skicket när Gud använde dem. Hör mig, Gud använder syndare. Det var en äldre kvinna i Finland som kom fram till mig och sa, jag förstår inte varför det ska vara så där. Varför ska jag inte ta in lite bättre människor? Jag sa, får jag lägga handen på din axel? Jo, det fick jag, sa. Det finns inga. Det finns inga bättre människor. Jag sa det rakt i ögonen. Det finns inga bättre människor. Du kanske tror du är bättre. Det finns inga bättre. Gud utvalde de bästa. Abraham, Mose, Jona, David och så vidare. Och de var alla mycket problematiska människor. Och Gud använde dem. Och visst är det uppmuntrande att Gud kan använda Lazarus som är stendöd. Och så blir han ett av de största exemplen på Guds kraft när Jesus säger kom ut. För du ska vittna ikväll på möte. Och så kommer han och så vittnar han om att jag var död. Men nu lever jag. Vilket vittnesbörd. Vad har det här att göra med solide och gloria? Allt. För det här betyder att allt Guds verk som han gör genom dig, i dig, det är alltid endast i hans ära. De här männen och kvinnorna får ingen ära av det. Och det är en lång lista, det här är bara exempel. Du kan ha den här 10 gånger så här lång när du går till skriften. Det finns bara människor med otroliga problem. I Jesu lista finns Rahab och en massa problematiska människor. Men Gud använder dem för han tar äran till sig. Och han säger i Gamla testamentet att han inte ger sin ära åt någon annan. Så det är han som verkar. Det tredje orsaken är att Gud är den som har pånyttfött oss genom sitt ord. Ni är födda på nytt genom Guds levande ord. För att vi ska bli till hans ära och pris. Så vi går inte omkring och predikar oss själv. Paulus säger, vi predikar inte oss själv. Vi går inte omkring och berättar hur utomordentligt fina vi är. Blir du också sån här? Det är inte det vi säger. Utan vi säger, har du sett Jesus? Har du mött Jesus? Har du känt Jesus? Tänk vad han är. Tänk hurdan han är. Det är honom vi predikar. Vi är alla syndare. Han är syndfri. Han är god. Vem är det du tror på? Jesus. För om du tror på andra kristna så kommer du att bli besviken. Mycket besviken. Och din tro kommer att vackla. Så du ska tro på Jesus. Och detta igen är till Guds ära. Gud delar inte sin ära. Jesus delar Guds ära för han är Gud. Och det är endast till hans ära att vi har fått bli pånytt födda. Jag tänkte inte på Gud. Han tänkte på mig först. Jag sökte inte honom. Han sökte mig. Han kom med sitt ord. Han väckte. Han kallade. Gud är den som verkar i oss. Åter en orsak att det är Guds ära. För det är Gud som verkar i både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Så vi får berätta. Nu tror jag inte personligen att det hjälper mig att vi försöker liksom bara med ord vara ödmjuka. Och varje gång någon säger att tack, det var jättehärligt att du sjöng den där sången. Det var så underbart. Och du är så duktig att sjunga, så säger vi nej, det var ingenting. Det är bara solide och gloria. Du behöver inte liksom trycka ner dig själv. Du kan säga tack för det. Och du vet att inte ett pip skulle komma ur din mun utan att du är skapad av Gud och uppehållen av Gud. Det är han som uppehåller. Det är han som ger att det är till hans ära. Men om du har byggt ett fint hus och någon säger vilket fint hus du har byggt, så behöver du inte säga nej, inte det här någonting. Du behöver inte försöka vara liksom på fel sätt. Men du kan bara säga ja, det var underbart skönt att bygga det här huset. Jag är glad att du tycker om det. Men du vet och du tackar Gud på kvällen för att dessa händer, denna tanke, hela jag är uppehållen av Gud. Det är han som verkar både vilja och gärning. Och när någonting gott sker, när vi har fått vara med om någonting gott, så det är hans verk, det är han som gjorde det. Det är till hans ära. Och Paulus tar det här så långt att han säger att när vi ger så ska vi, Jesus säger att när vi ger så ska inte vänstra handen veta vad den högra säger. För vi gör det bara till Guds ära, så ingen vet. Amerikanerna har gjort sin egen version av det här, så de skriver in i bänken vem som har gett bänken. Står det på väggen vem som har gett mig. Naja. Men det kanske man kan göra det också i något sammanhang. Men, och jag vill inte slå ner på några amerikaner för de är väldigt fina kristna. Men alltså soli deo gloria. Bara till Guds ära. Han, det är han som verkar allting. Och så till slut. Det är Gud som genomför sitt verk i världen till den slutliga segern. Men tack vare Gud som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Jag har sett så många gånger i historien ut som den kristna tron skulle gå under. Och det ser inte så väldigt bra ut i dag heller. 50 000 människor lämnar den kristna kyrkan. Och det är inte i Finland förra året. Och det är inte liksom bara, det kanske är gott att de lämnar en kyrka som har övergett Guds ord, men det som är sorgset är att kyrkan har övergett Guds ord och så måste folk, eller så överger folk kyrkan. Det borde ju vara tvärtom att folk strömmar till kyrkan. Men vi läser i slutet om en ny himmel och en ny jord. Och hur den helige staden kommer ner från himlen, från Gud. Redo som en brud för en smyckad för sin man. Och så hör vi en röst, nu står Guds boning bland människor. Och så torkar han bort alla tårar och döden finns inte mer. Och så säger han som satt på tronen, jag gör allting nytt. Detta har skett, ja, ja, och begynnelse och änden. Och den som törstar ska ge fritt ur källa med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv. Jag ska vara hans Gud, han ska vara min son. De här stora vändpunkterna, skapelsen, kom från Gud. Löftet kom från Gud. Kristus kom från Gud. Evangeliet har han sänt till oss. Och när Jesus kommer andra gången tillbaka, kommer han inte att fråga råd av någon när han får komma, när det passar, när det är politiskt korrekt. Han bara kommer. Och då är det slut och då kommer Gud att få all äran. Och de som har vägrat konsekvent hela livet att ge äran åt Gud ända till slut, de kommer att ge äran till Gud i helvetet för evigheternas evighet. Och det kommer att vara till hans ära att det onda bestraffas. Att djävulen och alla onda andar och alla människor som har bespottat Kristi evangelium är för evigt i förtappelsen. Och det kommer att vara till hans ära för evigt att vi är i himlen, för vi har inga som helst förtjänster att vara där. Vi har inte en enda, Gud har inte en enda orsak i mig att släppa in mig. Utan all orsak är hans egen kärlek som han till sin egen ära har utgjutit i världen genom Jesus Kristus och evangeliet. Så till slut kommer det inte att finnas någon annan ära i hela världsalltet. Nu är det så jag generation och jag kultur. Att all media alltid är fullt av människor som tar ära åt sig själva och vi är ära åt varann. Men det kommer en dag då bara Gud har äran. Då vi prisar och lovar honom i evigheternas evighet. För han är den som har gett allt gott, uppehållit allt gott. Också i mitt liv. Och låt mig bara säga det här till slut. Att det är så skönt med alla de här solas. För det som de i praktiken gör är att de lyfter bördan för hela troslivet från din egen axel. Och lägger det på Kristus till Guds ära. Och du blir bara som en liten människa som får vila. Du får somna in som min dotter när hon var 6 år gammal och vi läste barnbibeln och så stod det att Jesus kommer tillbaka. Och så hade hon en konkret fråga, vart kommer han pappa? Och sa jag, vad menar du Hanna? Så sa hon, jag menar om han har kommit någonstans till exempel och vi inte vet det. För det var så konkret för henne att han kommer. Och jag bad snabbt till Gud, hjälp mig Herre, jag vet inte vad jag ska svara. Och så plötsligt slog det mig och så sa jag, Hanna, kommer du ihåg när det var åskväder? Säger ni åskan på norska? Och blixten. Och vi såg blixten Lyn. Vi såg lyn i köksfönstret, vardagsrummet, sovrummet, var du än är. Du kan inte gå någonstans du inte ser den. Alla bara ser den. Och så säger jag Bibeln. Hans tillkomst är som lyn. Alla ser det. Hon tittar på mig bara så. Bra. Godnatt. Och så la hon sig ner. Det är han. Det är hans verk. Du får bara vila. Du får sova i lugn och ro. Du får leva ditt liv. För Kristus. Till hans ära.